Snart kan husdjur bli en lyxvara bara för de rika. Det här säger du, Biffen, efter svindyra veterinärräkningar. Där du också ju, alltså, han måste rädda livet på din egen katt Gremlin.
Hon hade en väldigt dyr och långvarig diarré.
Nice.
Så det här. Så, men hon är vid liv och jag är ekonomiskt ruinerad, men det gör ingenting för att hon är vid liv.
Ja. Okej, men vi ska prata mer om hur det kan vara så att bara de rika kanske fram till den här råd med djur.
Det känns som att det redan är så.
Mm.
Ja.
Jag ska tala om YouTubers och bland annat om Joakim Lundell. Han har fått jättestor makt i en alternativ medievärld. Jag har sett en dokumentär, en SVT-dokumentär som heter Hate, och där ser man vad som kan hända när ingen liksom tar ansvar och det här näthatet får härja fritt. Ellen.
Mm.
Sean Combs. Känd genom åren som Puffy, Puff Daddy, P. Diddy, Diddy, Love, a.k.a. Brother Love. Han avtjänar just nu en diddler, ett 50 månaders fängelse. Straff. Varför säger de 50 månader? Vänta nu.
Ja, jag förstår inte, men det är 4 år.
4 års fängelsestraff för att bland annat ha transportera personer för prostitution. Men det finns också en dokumentär ute just nu som heter The Reckoning.
Jo, jag har också sett dokumentär. Mm. Jag har sett, så jag tänkte prata lite om P. Diddy. Men jag tänkte mest prata faktiskt om 50 Cent.
Mm.
Inspirational personality.
Ja, men alltså man kallar ju det här för 50 Cents P. Diddy-dokumentär. Men alltså han är executive producent för den. Men hej, jag tycker att vi sätter katten på bordet. Nej, men du får börja, Biffen.
Ja, för det första så jag ber om ursäkt att jag har faktiskt inte riktigt något manus idag, för att jag har inte orkat skriva något. Jag har inte sovit på en vecka. Och det har varit riktigt, riktigt shit, men nu är allt bra. Men det här, alltså en vecka sen så märkte jag att först blev Jördis sjuk och sen så blev
det är alltså din katt.
Det var mina katter, ja. Och sen så blev Gremlin jättesjuk. Jag märkte att hon åt inte, hon drack inte. Och alla som har katt vet ju att det där liksom, det är riktigt, riktigt illa. Och då måste man föra till veterinären genast. Och sen så får vi. Och hon, det visade sig att hon var jättesjuk. Hon hade en riktigt sån här illa infektion i magen. De tror att det kan vara salmonella, men de var inte säkra på det. Men hon var i dropp i nästan en vecka. Hon var jättesjuk. Jag var helt säker på att hon skulle dö. Men sen så till slut på fredagen så fick hon antibiotika och sen så började hon repa sig. Nu vågar jag säga att hon är, allt är bra. Så det är skönt. Men det som ju, alltså det var så dyrt. Det var så otroligt dyrt. Jag har inte ens räknat ihop hur mycket pengar det gick förra veckan, för att jag är sådär att jag vågar inte. För att det var sådär, Första besöket var 600 euro och det fick jag liksom som en julbonus från firman. Och sen följande besök så drog jag Mastercarden, liksom sista som jag hade där. Och sen det följande besöket därifrån så fick jag kopiösta pengar som en skänk från ovan som jag inte ens visste att jag skulle få. Sen så gick jag och säljde min mammas guldsmycken som partade mig. Men det var liksom, you do what you have to do. Och sen så ringde jag till Nordea och var så där, snälla, jag har ju mitt Mastercard liksom. Ja, det var så att ja. Så allt fixade sig, men det gick så mycket pengar. Och sen så började jag fundera så där att om jag inte skulle ha varit ändå i den där väldigt lyckliga positionen att jag kan skramla pengar, jag har lite pengar som kommer, jag har en chef som är jättesnäll och förstår att hej, att nu och man har alla får inte, alla kan inte ringa till banken och vara sådär att hej, att får jag höja min master med 2 000. Så det känns så orättvist liksom att sen djure kan dö på grund av det, att man har helt enkelt inte råd att ge den skötseln som den behöver. Och man blir så här, det känns så jäkla orättvist.
Får jag fråga en sak här emellan? Har man inte försäkring?
Alltså ja, man kan ha försäkring. Men
det är ganska nytt att ha försäkring. Alltså, ja. Vi har försäkrat våra katter. Mm. Men det är alltså första gången vi frågar vårt försäkringsbolag om vi kan få försäkra våra katter, så sa de fortfarande nej. Så det är väl ganska nytt att man kan försäkra åtminstone, alltså raskatter tror jag man kan försäkra, om man har så här utställningskatter. Men så här vanliga bondkatter så är det ganska, det är inte jättemånga år.
Nej, det kommer
ihåg. Och det täcker inte allt.
Nej, det täcker inte. Och sen liksom Gremlin har ganska mycket genetiska grejer som jag vet att det inte täcker. Och sen för att jag har 3 katter, jag har någon gång också då när de var yngre räknat ut det där, men jag tyckte det var liksom kring 700 euro liksom i år och 3 katter. Och sen så Så jag började just fundera på det där, att blir det mer och mer att det, att det är bara liksom de jättevälbärgade som kan ha husdjur, eller sen går det också till det att husdjuren lider för att folk har helt enkelt inte råd att köta dem för att allt är så jättedyrt.
Jag läste i Helsingin Sanomat om någon sån där liten tax. Det hade varit några sociala medieinlägg. En liten tax som inte hade fått vård. Och det var alltså, den hade nu någon sjukdom. Och den där ägaren hade inte råd att vårda. Så ägaren var tvungen att då lämna bort den där, där lilla hunden. Och sen gick någon djurskyddsförening ut och samlade pengar. Och gjorde sådana, vad heter det när man samlar pengar på sociala medier?
Alltså, GoFundMe.
Ja, GoFundMe. Ja, och den vägen lyckades rädda. Det där, liksom.
Okay.
Och sen adopterades hunden
av någon annan.
Men det, där, och då, det stod i den där artikeln att djurskyddsföreningar hade de senaste åren börjat göra det här därför att det finns så många finländare som inte klarar av att betala.
Ja, och jag läste just i tidningen också att nu före julen så dumpas jättemycket djur för att folk är bara sådär att jag har inga råd med både julklappar och liksom djurmat, så hej då. Mm. Och det känns också liksom jättehemskt. Men jag vet att till exempel i Busholmen så finns det ju ett par som är veterinärer som har en sån här pro bono klinik för folk som inte liksom har råd. Men det är också sen samtidigt så ser man just, vet du, någon Taylor Swift som har sina katter med sig privat jetplaner och liksom, det är så, hon blir så bitter.
Nej, det känns ju nog som att det är en del av vårdkrisen. Alltså man har ju inte liksom, det kostar ju att vara sjuk som människa också.
Mm, precis.
Och det är inte alla som har råd med att bli sjuk heller. Och där finns det ändå system in place, för det är ju också någonting med att det är ganska nytt att människor ens är villiga att lägga pengar på att vårda ett sjukt djur för att åtminstone... Alltså det är inte, vi är inte ens en generation tillbaka i min familj, så har man haft har vi ganska liksom en sådan, ja, vad ska jag säga, liksom en ganska praktisk inställning till djur, att det ofta är det bruksdjur eller liksom jakthundar och så, och då är det liksom, det är inte, ett djur ska ha ett värdigt liv och ett djur ska inte behöva vara sjuk och bli det. Alltså det finns, det är inte många hundralappar för det.
Nej, precis.
Alltså, och det sitter kvar lite i mig. Alltså, jag är ju jätteblödig kring våra katter och jag skulle säkert ha liksom startat en OnlyFans och börjat liksom hora för pengar.
Nästa gång sen.
Det här kommer ingen betala för
det. Det här har vi föreslagit.
Om jag skulle vara lite snyggare.
Kommer du ha när du skulle ha en OnlyFans? Alltså, det här problematiken med att dina katter är så dyra. Har hörts förr i den
här. Det har hörts förr.
För jag kommer nu ihåg att du tyckte att du skulle få till OnlyFans med katterna.
Ja, men det är det jag menar, att det finns inte riktigt, eftersom det är så nytt i landet. För jag tror inte att vi är liksom, jag tror att bara att vår föräldrageneration skulle aldrig ha lagt pengar på en katt. Alltså, man har ju fått katter gratis. Nu för tiden kostar de ju oftast åtminstone någon hundralapp. Så att jag tror inte att det har liksom, det har inte hunnit med det här liksom system, alltså så här vårdsystemen och typ så försäkringar och sånt.
Ja,
alltså
absolut.
Att jag menar, jo, att det är ju en vårdkris och allting blir jättemycket dyrare, men det finns också på något sätt, jag tror att vi är någon slags lucka där veterinärer kan vara så där, haha, vänt lite, den här generationen betalar vad som helst för sina djur. Let's do it. Och nu alltså kanske det... svartmålar veterinärer som yrke.
Nej,
det tror jag inte. Då jag tror att de är onda.
Nej,
heller.
Men det är nog alltså, det stämmer alltså att veterinärtjänster, priserna för veterinärtjänster har stigit kraftigt.
Ja.
Och de har blivit mer koncentrerade.
Ja.
Alltså det är bara någon liksom, en viss kedja som har gått.
Och sen det som också... Alltså jag kritiserar ju inte min veterinär, jag är helt supertacksam om vi fick hjälp och sånt här, men om man tänker att vi får in på tisdagen och då får Gremlan ultraljud och de konstaterar att hon har en jättehemsk infektion i magen och då säger de att ja, att hon behöver nog säkert det här antibiotika, men att vi väntar nu ännu lite och ser, och då väntar de ända till fredagen att börja den här antibiotikakuren, och under den här tiden så har jag henne på dropp varje dag som är nästan 300 euro per dygn. Och hon blir bara sämre och sämre och sämre. Och då måste man säga, men varför gav ni inte bara direkt liksom? Och då känns det sådär att, tyvärr, det känns att liksom de är sådär att we smell the money.
Och sen är det väl så att när vi får människor får sjukvård så är det väl momsbefriat. Men att på djur är det 24%. Så det är ju, då gör ju staten också pengar på.
Exakt, exakt. Och sen tydligen där är någon så här med den där antibiotikan, att med människor också, att det är någon sån här, de försöker att folk inte ska ha antibiotikaresistens, så det, de ger inte liksom antibiotika varken åt djur eller människor jättelätt nu för tiden, med för att det har varit något låter som konstiga EU-lagar åt mig. Men liksom,
no, nu är det ju kanske bra att inte överäta sig på antibiotika, men om de behöver...
Ja, precis. Ibland så behöver man. Jag tror inte att någon är liksom helt sjukt av antibiotika. Att man
men
liksom
det är ju också... Alltså, det blev ju ramaskri för några år sedan när den här svenska underbara radioprofilen Hanna Hellquist... Alltså hon har ju den här... Hon är väldigt djurvän. Hon har en dvärgtax som heter Ines som alltid brukar vara med i radiostudion. Och Ines blev då 20 och behövde opereras eller något sånt. Och så fick som Hanna då panik och var sådär att jag har inte råd. För det var ju,
alltså så lite samma som du.
Det handlade om jättemånga tusen. Ja. Och så la hon ut på Instagram bara liksom sådär, för hon har ju jättemycket fans. Att liksom att kan, alltså såhär, kan ni snälla hjälpa? Alltså det blev en sån här insamling.
Det blev en sån här GoFundMe, Ines.
Ja, ja. Och hon fick ju som ihop de pengarna jättesnabbt och liksom överskottet skulle då gå till någon
hundhus. Hon fick jättemycket mer än hon behövde.
Den här hunden är också
min mobil är kär.
Men hon fick jättemycket shit för det också. Jag tror att hon fick...
Hon fick dra det tillbaka.
Men jag undrar om att hon måste ge tillbaka alla pengarna för att... Alltså inte så sådär... per lag, men för att folk var så där dude, alltså du, dels jobbar hon då på statlig radio så att det är också, det finns en viss sån här liksom att, och sen också att hon är ju visserligen statlig radio, men hon gör ju också ganska mycket andra.
Hon är freelance tror jag.
Ja, så alltså, jag tror ju inte att, alltså jag tror inte att hon är som den fattigaste procenten av Sverige. Nej.
Jag kan berätta att Anne Hietanen skickade 30 euro åt mig med mobilen i morse. Anne!
Nu börjar biffen att gråta. Men alltså, får jag fråga så här då? Tycker ni att samhället borde ta ett större ansvar för att alla i samhället ska kunna ha råd att ge sina djur grundläggande vård?
Hur går det sen till? Men jag vet inte, det är så svårt. För att det är ju sen så lätt att säga att när man skaffar inga djur att problem är solved.
Men alltså, finns det någon så här högkostnadsskydd? Alltså, för det finns ju ändå liksom i... människovårdat. Alltså, det kan ju, nu är det klart, det kan bli nästan hur dyrt som helst. Där.
Jo.
Men ändå att... Alltså
inte dyrare än det här.
Ja.
Men alltså, de sa för att... Så hon är jättesjuk, att vad ska man då göra? Så att, om hon är här liksom dygnet runt, att hon får på någon så här smådjursk klinik, så då är det 1500 euro i dygnet. Och det är så alltså, ingen har ju råd.
Men vem skulle ha råd? Alltså, bara de rika. Jag tänker överlag, alltså, det här är inte helt samma, men... det kanske är...
Du måste vara superrik för det där.
Liksom. Ja, 1500 i dygnet. Jag hade där alltså gått i flera år och tänkt att jag kommer alltså från en hundfamilj och jag tänkte så här, ska jag borde skaffa en liten hund. Inte så liten, jag skulle förstås vilja ha en rysk vinthund. Det är sådana som vi har haft när jag var liten och de är ju alltså enorma. Men det där, jag kan kanske inte ha en sån lägenhet i Helsingfors. Men en av orsakerna att det här har dragit ut lite, och främst är det för att jag undrar om jag ska orka gå ut och gå med den så många gånger som den skulle behöva. Jättemånga av mina kompisar har nu skaffat hund. Jag tror att det är så här, de har fått barn och sen har de skaffat hund. Vet du, för man måste ändå vara hemma.
Ja, ja.
Och de har alla varit så där, bara, gör det, don't do it! Gör det inte för det är så dyrt.
Och där är kanske poängen just det att jag sitter inte här och tycker synd om mig själv, men det är ju ett aktivt val som jag har gjort och nu visste jag ju att de kostar, men kanske mer att man ska hoppas på att folk förstår att det är jättedyrt, det kan hända sådana saker och det är ett jättestort ansvar att ta inte ett djur on a whim, att du måste liksom fundera på det, du måste budgetera för det och du måste vara förberedd att sälja din mammas arvegods det här, men jag tror mamma ska ha gått med på att pappa också så att hon ska ha insistera på det så it's cool.
Och nu blir det, vad heter det, jag kanske lite youtubers som det ska handla om. Det pågår alltså som bäst en ganska stor kulturdebatt i Sverige. Och den har alltså vuxit fram under en undersökande dokumentärserie i tre delar som heter Dokument inifrån hatet, gjord av Bo Göran Bodin. Och det där, idag när vi bandade detta avsnitt hade sista delen kommit. Första delen heter Monster, den kom för ett par veckor sedan, det blev ramaskri. Alltså jag tror inte att det fanns inte en kronikör i Sverige som inte hade skrivit om det här.
Nej.
Eller som inte hade kommenterat den här Bo Göran Bodins dokumentär.
Ja, det sammanföljer liksom ju också med att den här Joakim Lundell som det handlar om då, hans brors rättegång som också har varit jätteomskriven. Så det känns som att...
Han är ekobrottsling. Ja.
Sorry, jag är helt korkad. Jag vet inte vem de här människorna är. Berätta.
Jag ska berätta. Alltså Joakim Lundell handlar då egentligen hela dokumentären om, kan jag säga nu när jag har sett alla tre delar. Första delen handlar explicit om honom, den där första delen av Monster, lika som hans bok. Men det där, Joakim Lundell är sedan många år tillbaka en av Sveriges absolut största YouTube-profiler. Och det där, han ligger också hela tiden i topp.
Alltså, i vilken ålder är han?
Han är 40.
Okej. Okay.
Men okej, helt tydligt, du är inte bekant med Joakim Lundell, Biffen, men du är, Ellen.
Jag var jävla snabb på att svara på hans ålder här, vi är ju jämnåriga och jag tror att vi börjar blogga ungefär samtidigt, känns det som. Mm. Så att jag har ju liksom vetat vem han har varit ända sedan han då debuterade på internet som Jockiboi där i början av 2000-talet. Men jag har nog aldrig liksom följt honom sådär riktigt aktivt, men det är lite sådär som med... Alltså det är lite som med Kardashians. Jag har som knappt sett det, men jag vet allt om det ändå.
Ja, man vet mycket omkring det. Tittar du, alltså, han blev egentligen känd från skandalrealityn Kungarna av Tylösand 2010-talet. Såg du det?
Nej, det såg jag inte.
Ja, han var så här galen. Hårt festande, mycket så här gränslösa stunts, inslag av kroppsvätskor och nakenhet hela tiden. Och den här bloggen du talar om, den hette Sveriges sjukaste blogg.
Mm. Det låter ju ganska bra nu.
Rasistiska och misogyna inlägg.
Det låter inte så bra.
Jo, han hade också sådana serier typ som sådär, där han betygsatt sådär veckans ligg typ.
Ja, veckans alltså runk och dagens knull.
Ja, sånt.
Alltså så träffade han sin fru, Jonna Lundell, efter ett sådant här veckans...
Jag antar att hon inte googlade honom.
De är tillsammans ännu. Alltså det här var 2011. De har byggt ett medieimperium kring YouTube-kanalen Jocke och Jonna, som idag heter Familjen Lundell, för nu har de barn. Alla är en del av all deras...
Två eller tre barn? Någonting sånt.
Det där, han har 1 miljon följare på familjen Lundell och över 1 miljon på sin Insta, men de växer väl bara hela tiden. Jocke och Jonna har också gjort flera tv-serier och filmer. Nå, vad som sen hände var 2017 var han sådär att okej, nu ska jag borde kanske lite förändra mitt offentliga rykte här. Han var ju alltså han var då så enorm, alltså jättestor, som han fortfarande alltså är på YouTube. Så då gav han ut 2017 den självbiografiska boken Monster. Och det där, det blev en dundersuccé. Det blev Sveriges mest sålda biografi. Eller en av Sveriges mest sålda. Och där skildrar han då liksom en uppväxt präglad av psykisk och fysisk misär. Och där anklagar han också sin mamma och säger att hans mamma har begått sig allvarliga övergrepp. Och där han framställer henne som helt psykiskt sjuk. Alltså att han säger att hon, bland annat, alltså att hon hotar hela tiden med självmord, hela tiden honom. Alltså jag kommer att ta med, Och han påstår att hon tvingar honom att sticka nålar i sina armar för att döda insekter under huden. Det är mycket sådana här explicita detaljer om hur fruktansvärd hon har varit. Offentligt, gång på gång hängde han ut henne och liksom har återkommit till den här berättelsen i typ alla intervjuer och allt han har gjort efter det. I första delen av den här Bodins dockaserie så är det alltså så att Lundells mamma träder fram och så säger hon, det här är inte sant. Jag har levt med hat i 10 år, men ingenting av det här är sant. Och vad Joakim Lundell har sagt är att allting står i mina papper. Alltså han har ju varit, han blev bortskickad som barn från sin familj för att han...
Stämsplacerad.
Ja. Okay.
Som 8-åring. Gud vad jag insåg. Jag har bara sett det här första avsnittet av den här dokumentären, men ja.
Andra delen handlar om Jockibois halvbror, Kristoffer Lundström, som du nämnde, Krippa. Han är en omstridd YouTuber och mest känd för sina bråk med Jockiboi och egentligen, ja, och för att han har åtalats för grova ekobrott och han fick, alltså han... rättegången tog slut och han fick...
Jag vet inte vad domen blev, men alltså det var ju som en följetong. Alltså jag följde inte med det, men på TikTok så var det så här, för att han gjorde också... Alltså han är som alltså åtalad för massa ekobrott, för pengatvätt, för allt möjligt. Och så dyker han liksom upp i rättssalen med så här, det är bara liksom Louis Vuitton, Fendi. Ja. Alltså, och så står han och gör så här jättekaxiga. Liksom, det känns jättebra. Alltså han är...
Alltså de är lite gränslösa. Det här är ju alltså bröder. Och liksom hela den här dokumentärserien på 3 delar handlar egentligen om Lundell, familjen Lundell, liksom det här YouTube-grele. Alltså i den här liksom andra delen då så dras också Krippas flickvän Linnea in, det är hans fru, och då vänder de sig mot hennes familj, och det är alltså, jag har varit utsatt för mediedrev, men jag har, alltså det här är något, alltså de... Det skickas... Alltså, halva Sverige hatar den här familjen. Och påstår att de tillhör någon sekt och vet du, mördar folk. Alltså, det är galenskap. Joakim Lundell och hans halvbror Krippa utmärker sig, skulle jag säga, på sina YouTube-kanaler där de har miljontals följare då. Med en extrem öppenhet och gränslöshet. Liksom det privata blir hela tiden innehåll. Om man avhandlar vårdnadstvister, jätteinfekterade brödrelationer och bråk med flickvänner, exfruar. Alltså sånt som man nog egentligen inte skulle vilja ha.
Ja, det var det som jag skulle också fråga. Att är det liksom att någon YouTuber basically bara om sina problem.
Ja, och varandras problem. Och sen, alltså, på något sätt, barnen är hela tiden med. Krippas femåriga dotter hamnar i centrum nu för det nya klippet.
Men har han liksom kontakt med den här dottern? Är inte hon... Alltså han förlorar vårdnaden om henne.
Han har väl förlorat vårdnaden om henne, men det ändå liksom kommer... Alltså det kan man ju också utnyttja.
Jo, men jag menar bara... Alltså jag tänker att... Alltså nu låter det verkligen som att jag är så här Joakim Lundells största fan. Men jag tycker att det behöver sägas att han har ju faktiskt dels fortfarande vårdnaden om sina barn och verkar vara ganska engagerad. Eller jag tycker att det, mycket av deras brand nu för tiden är ju att de är liksom...
Ja, de gör väl barninnehåll med
ja,
på YouTube.
Ja, och att han också de gör ju en massa så här spökjakt och pranks på varandra och så. Men Krippas hela claim to fame är väl Jocke Boys bror.
Joakim Lundell alltså medger att han först kom ihåg mammans vanvård när han var 31. Det som avslöjas i den här tredje delen är att det är Joakim Lundell som har legat bakom flera av Sveriges största hatdrev på sociala medier. Och det liksom kommer fram som bevis.
Alltså vilka hatdrev?
Något hatdrev mot bland annat den här Linnea, ja. Alltså Krippas fru, alltså hans halvbrors fru. Det är lite äckligt. Så det är lite trashigt det här kan jag säga. Och sen alltså... Mycket hatdrev mot bland annat att Joakim Lundell köpte ett hus som han inte tyckte... Han gjorde ingen koll på det. Sen tyckte han inte att det var tillräckligt bra. Så, alltså han skrev så här, misshandla den här snickaren till oigenkännlig. Miljoner fans på honom. Alltså det här är inte något vi känner... Alltså det på riktigt påminner lite också om det du ska prata om. Alltså, alltså hur människor kan göra vidriga saker mot varandra. Medieanalytiker Emanuel Karlsten, han påpekar att det här Lundell-fallet illustrerar kollisionen mellan traditionell pressetik och en sån här helt gränslös och filterlös reality-värld på nätet, där sanningen ofta är jätteoklart. Så ingen vet vad som är sant, och det är det som har hänt i det här Lundells fall. Man är så här, men var det din mamma nu som var hemsk, eller var det den här första mamman, eller var det du själv kanske?
Men utesluta det ena det andra då?
Nej, det behöver inte utesluta, men när man gör liksom, när det framkom, när man driver dödshot, alltså man driver sina fans till att skicka dödshot till andra oskyldiga människor, så tycker jag väl att, alltså problemet väl kanske är det att Lundell har då enligt den här medieanalytikern, så han har större genomslag online då än vad till exempel SVTs nyhetssändningar har. Han når ut till flera än de flesta politiker och opinionsbildare. När han skrev ett inlägg om SVT-dokumentär, han har förstås vilja så lika som P. Diddy, att denna dokumentär ska bort. Och då lästes det av 700 000 personer. Alltså han har sån enorm makt. En enskild människa har så här mycket makt. Vad tror ni, hur är det möjligt att så många vill följa Joakim Lundell och alla de här? Hur kan de ha sån här makt?
För att... dels för att det är intressant. Alltså det är ljus, det är inte något nytt att vi vill skvallra och ha människor att skvallra om. Det som är nytt är väl kanske att människorna själv bjuder på det på YouTube på något sätt. Sen så tror jag också att det är en slags framgångssaga som folk behöver, alltså en slags hopp om att, för att Joakim och Krippa kommer från ingenting och har fått allt.
Precis.
Ja, för på riktigt är det här ju också en fråga om klass.
Att det handlar, jag tror att det handlar mycket om det att det är någon som har liksom växt upp då i en ganska trasig familj, oberoende av hur, vad man tror den trasigheten beror på, och inte haft någonting liksom. Och nu är liksom, han är väl miljonär åtminstone.
Nej, de är ju väl jätte... Jättetäta.
Men det låter ju nog så, för att det känns så där att ganska många av sen andra populära influencers är sådana som är redan färdigt födda i en känd familj som har jättemycket pengar.
Ja, och så blir det ju också, det blir ett jättetacksamt narrativ, och han är ju inte ensam om att det här liksom, att man är den konstanta underdoggen. Alltså det finns ju överallt i olika... Alltså på olika nivåer, det finns liksom, alltså Camilla Läckberg driver ju också, hon är ju också den konstanta underdogen, fast hon är förmodligen, förutom Jocke Boy då kanske, den författare som säljer mest i Sverige. Alltså, men hon är ju ändå, alla är så, hon är så hatad.
Jag hoppas du väl att hon säljer mer än Jocke Boy.
Jo, det, men alltså, du förstår vad jag, men alltså...
Men hon är ju irriterande, så hon får lite
skit. Ja, att det är väldigt svårt att... jo, men jag menar bara det där att det liksom, att det blir oklädsamt snabbt när man når en viss framgång att fortsätta hålla på med att liksom det här är för alla mina haters. Vilka haters? Men Och sen i Jockes fall så är det ju att han hade en jätteung publik, så det är ju en publik utan konsekvenstänk. Och att man har följt honom då, som alltså till exempel i mitt fall, i 20 år. Ja. Så man har, oavsett om man vill eller inte, en parasocial relation. Så att om någon är dum mot honom så är de ju dum mot ens kompis. Mm.
Allting i de här YouTube-kanalerna, liksom allt som händer och skapar bråk blir underhållning. Mm. Och liksom allt som väcker känslor går ju att tjäna pengar på. Och de vill ha pengar. De vill ha pengar. Och de får pengar genom att göra den här underhållningen. Så alla är med på samma konstiga resa. Ibland är man offer. Ibland är man den som ställer till det. För ingen vet egentligen vad som väntar liksom runt hörnet. Det är som en reality-serie som pågår hela tiden. Mm.
Jag är inte förvånad mig om Joakim och Krippa egentligen är bästis. Alltså att de har liksom sådär, ja, men nu är det din tur att vara liksom boven här.
Det finns en tredje bror i Lundell-familjen.
Ja.
Och han råddar till det där i sista delen. Liksom, att det är hela tiden, de är på olika sidor. Och de alltså jag tänker lite som du också, att hur mycket handlar det om att de ställer upp på de här bråken för att få pengar. Men nu blir de alltså granskade av SVT. Så det är ju spännande just nu. Det som är problematiskt för mig, och för jag tänker väl för många andra också, att ingen bryr sig om vad som är etiskt rätt eller vad som kan vara förtal. Kan det bli problem för dem som man pratar skit om, som till exempel den här Linnea. Och det betyder ju också att de som tittar på de här YouTube-kanalerna har svårt att veta att vad är sant och vad är falskt, eftersom det blir som en slags kult kring dem. Och man vet inte riktigt att just att är de egentligen kompisar för att få de där pengarna de här Lundells, eller är de på riktigt i strid? Men de når särskilt unga, som du sa, Ellen, tidigare här än. Och det där, när Jockiboi sa åt sina följare, miljoner följare, att anmäla den här SVT-serien, så gjorde de det. Och det kom in över 1500 anmälningar till granskningsnämnden efter första avsnittet av Hate.
Vad roligt att de yngre har hittat granskningsnämnden.
Ja, också så här, de kanske vet vad SVT är.
Ja.
Men jag tänker så här, hur ser man ett liv ut i YouTube-universum? För jag menar, där lever man en annan, det är liksom en annan parallell verklighet på nätet, där man tjänar pengar på att både följa och driva de här konflikterna. Så då blir liksom gränsen suddas helt enkelt ut. Influencern har sin kanal, en del av drama. Vem berättar? Vad är sant? Vad är falskt? Du blir både utsatt, du är den som ställer till det. Och du har ingen manus, men det går hela tiden framåt. All konflikt blir innehåll. Det är liksom, för mig är det som en stökig högstadiekorridor. Det här alternativa media som de sysslar med där på YouTube. Och orsaken att jag också blir lite rädd är ju för att mitt barn som idag är 10 tittar uteslutande på YouTube. Han tittar inte på andra sociala mediekanaler. Och han kommer med den här mamman, som alltså jag, kommer han aldrig att få vara på sociala medier som de här traditionella, alltså Instagram, Facebook. Klart att det harmar ju mig redan att jag har gett honom en telefon, men det är liksom för sent.
Men det där är ju nog farligt, för att man märker ju själv också att YouTube, den där algoritmen, är jättestark. Att man liksom måste själv försöka kontrollera den, för att ibland om man tittar på ett visst ämne, jag tittar mest liksom på politik och sånt här, så det om ett, eller jag märker att om jag tittar fast på något som är mera åt höger, så går det jättesnabbt åt mera höger. Men sen samma med vänster, att de där algoritmerna är helt liksom, jag tror att folk ens förstår hur starka de är.
Hur starka de är, ja. Nej, det är absurt. Det är absurt. Alltså, jag tror att för den traditionella medievärlden, a.k.a. jag, eller liksom YLE, BBC, SVT, jag tror att det är helt lärorikt att se hur internet har fått så här egna nyhetskanaler, eller vad ska man kalla det, kändisskvaller, så här, egna granskare som granskar folk. Och allt utanför de här etablerade mediernas radar, att den här, en helt ny medievärld har vuxit fram, och den fyller de tomrum som gammal media lämnar efter sig, eftersom vi är så där, nu vi ska hålla till arenan, eller vi ska hålla, vi borde vara på YouTube, det är där vi har våra publik. Jag vet att när vi talar om den unga målgruppen, det här som HBL har tagit upp många gånger, att det är så besvärligt med svenska YLE. Det är inte problemet.
Nej.
Problemet är vad som händer på YouTube.
Det är ju det, och sen också yngre människor kanske inte har heller den där, det kritiska tänkande, att de bara, jag tänker så att de bara tror på allt som de hör där. Att man måste liksom kritiskt fundera på allt, och inte bara ta saker för att ja, det här händer på riktigt, utan du måste factchecka. Så att du kan inte liksom bara tro på allt.
Nej, men samtidigt, jag tycker man ska vara ganska försiktig med när man är sådär. Alltså jag tycker att det många gånger blir så där, man låter som att man pratar om videovåld på 80-talet och att hela en generation kommer att få helt fel i huvud. För att det är någonting man själv inte förstår eller en del av. Alltså jag tycker också att det är helt, just det här att det finns liksom en hel generation kändisar som, jag har ingen aning om vem någon är. Alltså det är som varje gång det är typ ett frågesportprogram och så här, ja, så är det med den här bloggaren, nej inte kanske bloggaren för det är väl min generation då, men ja, så är man sådär, ursäkta, vem? Alltså som, jag har ju som tappat fotfäst. Alltså jag är inte med på den här resan längre.
Mm.
Men det betyder ju inte att allting kanske är dåligt. Nu är kanske just Jocke Lundell och liksom hela den falangen har ganska märklig eftersmak. Mm. Oavsett hur lite. Men sådär. Men det, jag vet, det känns bara lite som att man är sådär typ på 20-talet står och liksom fördömer radion för att det kommer.
Men du har helt rätt att man ska kanske inte vara så att alla ungdomar är dumma i huvudet.
Men det som jag tycker att är problematiskt här är liksom kanske då hur vi når. Hur ska vi nå? Och då liksom, hur ska vi få makten som gammal media? Ska vi få tillbaka?
Men varför måste vi ha tillbaka makten? Varför ska gammal media ha tillbaka makten då?
För att
är det inte en naturlig utveckling att de yngre tar makten av de äldre?
Jag skulle vilja ändå att de som är där på YouTube också kan läsa, hur ska jag säga, alltså inte alternativ media utan då helt riktig journalistik. För att eftersom de här människorna inte behöver bry sig om pressetik eller vad som är etiskt rätt eller orätt, så blir det ju ett problem. Jag menar bland annat tar då Linnés dagbok och sprider den och det blir så mycket hat. Men så får man ju inte göra.
Alltså,
menar,
nej, det är, alltså, det är klart att det är ju svårt
att det inte vill liksom, att mitt barn till exempel ska
det
lära
finns
sig.
Ju inga liksom så ansvariga utgivare eller någon
kontroll. Och de är ju inte själva det heller. Makten om folket och makten om publiken går genom att någon fiser under sex eller snarkar när man sover. Liksom, eller att någon berättar att vill ha analsex eller genom att man baktalar sin man upprepade gånger inför sin publik. Men hela tiden, och det här är alltså min analys, så handlar det om familj och vänskap. Det handlar om värderingar som står nära. Alltså, på ett skevt sätt handlar det om så här. Så han har ändå liksom, nej men vänskap och familj var ganska nice att prata om. Som Jocke Lundell, den handlar ju om familjen Lundell, det handlar om barnen, det handlar om att man är ihop med någon. Man är kanske inte ihop med någon. Vi har egna exempel på Yle, olika videopoddar där man pratar om sånt här. Men det blir alltid så här, jag tycker lite så här klottigt och klätigt hela tiden. Alltså, den här äckel, det är att man blir så äcklad, det lockar tyvärr publik. Mm. Alltså säger jag. Mm. Tyvärr, vi får mycket tittare. Lyssnare. Men här blir det igen.
Yle måste vara äckligare.
Jo, det, alltså här uppstår den här maktkoncentrationen. För gammal media kan inte riktigt tävla med att men fisar någon dig i ansiktet just när du ska ha analsex och berätta skrattande om dig i sin videopod. Hur tävlar du mot det som journalist när du är ett mediehus liksom där ska förklara budgetunderskotten i din kommun? Eller?
Men alltså, är det tävlar ni om samma publik?
Jag tror inte heller. Ja, precis.
Alltså, jag vet inte varför ni skulle ha det. Jag tror inte ni har samma målgrupp. Precis. Jag vet inte. Ja.
Exakt, och fakta är att ungdomar är inte lika intresserade av politik och samhälle och bla,
och klimat. Jag tycker igen att det är inte så konstigt alltså att SVT har gjort den här dokumentären, utan de har ju egentligen gjort helt rätt. De har satt sin grävredaktion, en av sina bästa grävare, och det där tar sig an en influencers familjedrama. Det var den kritik han fick mest efter första avsnittet. Varför
alltså, jag har ju då bara sett första avsnittet och jag är så där ursäkta. Alltså att det här är en meriterad journalist som sitter och liksom kinnar om det är sant. Alltså som, eller jag tycker bara att hela liksom, den tesen han driver i det första avsnittet. Sen det kommer ju tydligen någon slags twist där. Så jag,
det kommer ju 2 timmar till.
Ja.
Okay. Finns det på SVT den här?
Ja.
Eller vad?
Ja. Okay. Men där tycker jag verkligen att det är sådär ganska. Eller liksom att det är helt uteslutet att två saker kan vara sant på samma gång. Att både Jockes mamma och Jocke kan ha liksom rätt till sina minnen. Och att
men det här, den handlar inte alls om det. Det är bara kroken för att få in alla.
Ja, okej. Okay. No, det är de därför du borde ha sitt.
Jag inser det. Du borde ha sitt alla delar egentligen innan du uttalar dig om det här. För att så, man kan inte riktigt uttala sig om det här om man bara går igång på.
Men det är ju det alla Sveriges kronikörer har gjort.
Ja, men nu har de nog ändrat sig.
Idag alltså?
Nu den förra veckan, för då började komma det här YouTube-grälet av de här profilerna.
Mm.
För att så, jag tycker det här i grunden är en berättelse om en jätteviktig samhällsfråga. Att vi i praktiken har ett laglöst land på YouTube med helt andra måttstockar just för vad som är rätt och fel i ett etablerat samhälle och rättsväsende. Mm. inte tycker jag att det är okej att man sprider så hatisk propaganda mot en människas familj att, man, att de blir utsatta för mordhot.
Nej, givetvis
men tänk att det här är det som de pratar om nu i Sverige medan vår president stubb är och liksom fixar världsfreden. Så jag menar, Finland var bättre. Det var så som det.
Finland är nog inte jättemycket bättre. Men, men jag tänker bara att, att det, där, det är jätteviktigt alltså att det är kanske det som jag vill säga med det här med min prata. Alltså att jag tycker att det är jätteviktigt att, eftersom jag är journalist och jobbar på gammal media, att jag förstår hur jättestor det är. Alltså hur viktiga de här, de här YouTube-profilerna som jag ju har berättat om här nu. Kanske någon tycker att jag låter nedlåtande. So be it. För jag tycker det är ganska äckligt det de håller på med. Men de har vi inte tagit på tillräckligt stort allvar. Och överlag tycker jag att vi borde prata kanske mer om det här. Vi borde prata om det som nog för mig har varit helt en alternativ verklighet. Så jag har hört om här brain rot som mitt barn tittar på. Jag har hört om upp och ner. Men jag har aldrig förstått hur viktigt påverkan de är i hans liv. Och hur lite han är intresserad av den riktiga världen. Men han är nu 10. Men om vi tar en 20-åring, om vi tar en 30-åring. I don't know. Det som YLE, det som BBC, det som SVT gör idag är otroligt viktigt. Och vi måste bara fortsätta att granska och göra liksom riktig journalistik där vi avväger etiska regler. Vi följer ju jättemycket etiska regler. Ska man publicera namnet på den, ska man inte. Men de bara så går, bryter sig in i någons lägenhet och fotar dens dagbok och sänder det till sina miljoner fans.
Alltså, jag menar, herregud.
Vi har ett problem kanske, och det är inte att titta på den unga målgruppen, utan det är att få den unga målgruppen kanske att förstå att det finns annat som är också riktig journalistik.
Men det är kanske bara det som jag ställer mig lite frågan till, att är det faktiskt så nytt då? Alltså ju att det är ett nytt medium och det är internet är nytt och så, men är det nytt att ungdomar vill se någon gräla?
Kanske det är bara att de får sån reach när de har alltså sina kanaler.
Ja.
Du får gärna ta över.
I take it away. Jo, nej men för jag hade tänkt fråga dig Kia för jag helt började prata. Ska vi gå ut och shoppa någon dag jag kan betala? Vill du komma med? Jag kan ta med dig på en shoppingtur. Vad säger du? Jag betalar.
Ska ni köpa knark?
Tar du med till candy shop?
Kanske. Nej. Hur känns det när jag frågade där?
Att jag skulle nog säkert säga ja.
Ja,
jag har lite.
Ja. Nej, men jag bara, det var ett experiment.
Och du är ganska bra på, tycker jag. Alltså du är ganska bra på att styla, så jag skulle gärna gå med dig också bara därför.
Jo, jag betalar, jag säger
och du betalar och du stylar mig. Ja, tack Ellen.
Okej, okay, ja, nej men bra. Vi ses om 20 år kanske då. Nej, men jag återkommer till det här. Jag har också sett dokumentär, därför har jag bara sett första avsnittet av Jockey Boys dokumentär. För jag har sett 4 timmar dokumentär om P. Diddy Puff Daddy Sean Combs, vad vi nu vill kalla honom, The Diddler.
The Diddler.
Och jag behöver knappast påminna er om då hans freak-offs och våldsmönster. Och jag är knappast heller ensam om att inte kunna se på en flaska babyolja.
Nej, aldrig.
Det,
man ser bara hans stora tända framför sig.
Nej, men alltså, det är, alltså han dömdes i juni i år. Han sitter i pratande stund, alltså han sitter i fängelse nu och ska sitta i 4 år. Och han är då dömd för liksom prostitutionsbrott, att han har liksom, jag vet, att trafikera sådär. Men han har liksom, as we speak så finns det alltså över 60 stämningar mot honom fortfarande som ju inte har liksom blivit, alltså de väntar fortfarande på om det ska just liksom bli rättegång eller inte. Och de flesta av de här handlar också om typ så här prostitutionsbrott och pengatvätt och misshandel och sexuellt ofredande. Och, ja. Så han har liksom, han har ett mönster. Och det här, alltså han greps ju då i september 24, så det började vara en stund sedan. Och de här ryktena om allt vad som pågick i The Diddy Villa har ju som, alltså internet gick ju liksom bananas här för ett år sedan när han, just efter att han hade blivit gripen. Och det har ju gått rykten om honom och hans liksom sådär, Eminem har ju rappat om honom för liksom såhär, typ 10 år sedan och sådär. Men då blev det ju helt sådär, alltså det var ju alla möjliga konspirationsteorier om typ såhär, underjordiska tunnlar där barn forslas in på någon slags löpande bandsystem till hans fester för att, ja. Nåja.
men, det är så nasty.
Ja. Verkligen.
Ingen rök utan allt. Jo, men det dök ju upp lite sådär i samband. Alltså det var väldigt mycket säkert har Epstein och P. Diddy suttit tillsammans.
Det är helt så, säkert.
Alltså, 100%.
Och prinsessan Sofia.
Ja, precis.
Ja. Oj, herregud, ja. No, men hur som helst, han är, och det har också, det är också som sen ganska länge tillbaka ett lite så här vedertaget faktum att han är också inblandad då i mordet på Tupac och Biggie. Eller liksom sådär. Men för att så här, göra det här korrekt nu då, så han är bara liksom juridiskt dömd för en bråkdel av de här anklagelserna. Alltså det är prostitutionsbrotten och bla bla bla.
Jag måste säga att det där var ungefär det intressantaste för mig, att han är, att man liksom antar att han har att göra med mordet på, på Tupac. Men det finns det liksom, blir det någonsin preskriberat? Kan man liksom ännu vara så här, men det här kunde vi sen ännu fälla dig för? Liksom. Kan det ännu? Kan det
alltså
bli någonting?
Mord blir väl aldrig preskriberat? Okay. Inte så. Jag vet inte hur det är i staterna, men jag undrar om inte så i Norden. Att liksom,
ingen aning.
Ja, nåja, hur som helst. Alltså, folk tror inte ens att Tupac är död idag heller. Alltså,
nej, jag tror ju inte att han är död.
Ja. Mm. Nej, precis. Så att jag menar, were there ever ett mord?
Rekordaren är så snygg i den här dockan, kan jag bara få säga det?
Alltså, förlåt, vet du vad? Det tänkte jag också. Herregud, så vackert. Vacker ung man. Men vad var han, liksom 26 eller alltså, någonting?
Jag måste säga ändå att de är alla andra lite som skulle vara med på någon YouTube-profilkanal. Mm. Alltså YouTube-kanal från liksom bröderna Lundell, alla andra där i den här dokumentären. Förutom Tupac. Mm. No. Tupac Shakur.
Alltså han satt
väl och... Madonna dejtade ju honom, kommer ni ihåg det?
Ja, älskar Madonna. Nej, men alltså Tupac har ju också blivit dömd för var det
våldtäkt.
Misshandel eller våld?
Våldtäkt.
Han mot, sitter mot en kvinna.
I ett kedja och han omkring där i någon rullstol, för han har blivit skjuten också.
Precis. Nå, hur som helst. Ni märker det här.
Jag har sett så mycket dokumentär.
Ja, det finns så mycket. Men vi kan låta oss backa tillbaka bandet 20 år nu då, runt ungefär 2005. P. Diddy är liksom på fri fot, han är på höjden av sin karriär. Living large och en ny stor kärna har tänts på hiphop-himlen. Curtis 50 Cent Jackson. Och han träffar då alltså, det här, nu kommer vi till min fråga här om shoppingturen. Mm. För han träffar alltså P. Diddy på ett bröllop med alltså de har någon gemensam bekant. Och P. Diddy liksom uppvaktar 50 Cent lite under det här bröllopet och är sådär att hej, ska jag ta med dig på en shoppingtur? Att jag betalar. Och det här har liksom då, det här är alltså 20 år sedan. Och 50 Cent säger då, eller Curtis eller vad han blir, men jag tänker kalla honom 50 Cent nu, är sådär att det är någonting riktigt skumt med den här duden. Alltså varför fan ska han ta med mig ut och shoppa? Är det också liksom lite av en förutmjuk? Alltså varför tycker du att jag behöver nya kläder? Ska du betala? Är jag din brud? Alltså vet du, det är liksom väldigt sådär. Så han bestämmer sig liksom där och då, enligt sitt eget narrativ, då, att det här, den här, jag kommer inte att ha någonting med honom att göra.
Helt rätt.
Och liksom, sen sätter han sig ner och liksom väntar tålmodigt in sin hämnd då, ja. Jag vet inte.
Det är verkligen en hämnd han har väntat länge på i så fall. Men jag menar, nu började jag fundera, tyckte du, när du frågade mig om jag vill komma med på en shoppingtur, tycker du inte att jag har tillräckligt snygga kläder?
Se där, nu började liksom frågorna gro. Jo, jag tycker att du har jättesnygga kläder, men jag vill bara testa det här om det här är liksom, för jag tycker att det också är lite, det är lite lite att vara sådär, alltså folk har sagt jävligt mycket elakare saker åt mig för liksom typ igår utan, och jag har redan glömt det. Men,
ja, inte skulle jag väl kanske ändå, jag skulle tänka så här, varför vill Ellen inte att börja bjuda åt mig? Men sen, jag har dåligt med fyrk och dålig med inspiration, så jag ska nog direkt tacka ja. Men jag är ju den här, jag är ju som Kim Wall, jag ska hoppa in i den där.
Precis.
I den där ubåten direkt utan att tänka efter liksom, och bli mördad. Så jag menar, jag är just en sån, jag är inte tydligen som 50 Cent. Nej. Lite provocerande alltså att 50 Cent äger narrativet på det här sättet. Mm. Vem ska kolla honom?
Ja, men jag tror på 50, jag skulle inte gå med på din shoppingtur, för att jag skulle tycka att det skulle vara för nedrande att någon annan shoppar åt dig.
Om jag köper veterinärmedicin till katten.
Ja. Du köper dropp! Du köper dropp till katterna.
Fan, Ellen.
Jag har inte heller Diddys pengar, så att en shoppingtur med mig blir ganska kort. Är rädd. Men hur som helst. Så nu har då den här dokumentären ett år efter att Diddy blev liksom, gripen och ett halvår efter att han har blivit fängslad, liksom dömd, så kommer den här Sean Combs The Reckoning, som den då heter. Mm. Den finns på Netflix. Den har fyra delar. Det är 4 timmar. 4 timmar.
Jag tycker den är lite för lång.
Det är lite alltså, för långt, ja. Jag försökte titta på den, men tyvärr så somnade jag. Inte för att det var tråkigt, men jag var jättetrött.
Den är ganska tajt gjord alltså.
Jo. Och alltså, jag tycker att alltså, den innehåller, förutom intervjuer med före detta kollegor, artister och manliga horor. Som alla har sina berättelser att berätta då om Sean Combs. Så innehåller den också ganska mycket liksom tidigare osett videomaterial, för tydligen hade det då, han hade liksom anställt en videographer eller vad det är,
det filmare. Det är det sjukaste han gjorde.
Han anställde en filmare de här sista dagarna före han blev liksom gripen, för att typ Jag vet inte.
Rent var sitt rykte.
Ja, ja, han liksom, det filmas när han sitter i liksom telefon med sin advokat och sådär. Ni måste hitta någon som har liksom dealat med the dirtiest of dirty business, att det här ska liksom redas upp. Eller, och han är ganska säker på att han kommer att... Alltså han är ju fortfarande ganska... Alltså man märker ju att han lite är sådär och... Ja, men... Och det här, de här filmerna blev beslagtagna då i och med att han greps. Och jag vet inte hur 50 Cent har fått dem... Eller liksom om han har fått...
Han har säkert alltså, people on the inside. Precis, hans Instagram har ju varit liksom on fire.
Jo, jo, jo.
Det kommer aldrig fram, va? Jag menar, i den här, om jag ska dra en parallell till Lundell-dockaren, så där kommer det ju fram liksom till hans bröder som hela tiden så här förrådar honom som någon jävla Judas. Mm. Och jag sa, titta, den här chatten har han också skrivit. Jag menar, kan det vara så? Jag menar, P. Diddy hade väl jättemycket fiender.
Ja, 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 alltså han har ju blivit skjuten 9 gånger eller vad det är. Eller det var väl 9 gånger på en och samma gång.
Men... Förlåt, men nu blev jag lite imponerad. Han har blivit skjuten 9 gånger.
Jag tror att det var 9 skott.
Jesus, han är som Fidel Castro.
Ja. Wow. Jo, jo. Jo, nej, men alltså, och också att alltså Eminem har ju då som sagt också haft liksom en beef med P. Diddy väldigt länge. Och Eminem och 50 Cent är väl också under samma label. Eller, alltså, eller jag tror att det är Eminem som på något sätt... tog fram 50 Cent, var det inte?
Nej, jo, jag tror att det var på samma gång. Min hiphop knowledge
så det är ju inte heller som att det är liksom sådär, jag tror inte att 50 Cent, det är ju inte som sådär att han gör det här för the greater good eller för att samhället, utan det är ju liksom
han är rasande på honom. Ja. Men jag måste bara säga, Ellen, det där videomaterialet, men det har du också sett, Biffen, för du sa att bara börja, det börjar ju med det där videomaterialet. Ja, det han har gått ut och sagt att det här är, alltså PDD har ju sagt att det här är olagligt, så kan ni inte göra. Och vill att man, du har inte rättigheten till det här materialet.
Men det är liksom att ta sig ton och prata om vad som är olagligt.
Vad är olagligt just det, men oförglömligt TV, säger jag. Det där när han har haft någon att filma honom.
Herregud. Och också det här liksom, alltså så här filmer från, alltså när han är som så uppenbart otroligt jävla hög, för det är ju också, det är väldigt mycket hur mycket ketamin och hur mycket amfetamin och allting liksom, att allting när Diddy, allt vad han gör och hela hans gäng och att han har liksom drogat sina kollegor och sådär, att man liksom var, de var vakna i flera dygn och när man ser de här liksom filmerna på honom, man är helt sådär, alltså ja, det är också sådär hur i helvete, alltså ursäkta.
Nej, verkligen, ursäkta. Ja.
Och jag tyckte den här dokumentären var juicy och intressant. Jag fick verkligen nya perspektiv på vissa saker som jag liksom, från min barndom, som jag tog del av. Speciellt den här monsterhitten I'll Be Missing You då, som Diddy släppte tillsammans med Faith Evans, som alltså Biggs änka, när Notorious B.I.G. hade blivit skjuten till döds. Och den får som en lite annan klang efter att man då, enligt den här dokumentären, lär sig då att, alltså, det är inte som att Sean Combs själv kanske har skjutit Biggie. Det var ju liksom BFFs, enligt P. Diddy, men enligt de här andra människorna runt omkring som nu intervjuas, så är det som sådär, nej, alltså Biggie var som jättetrött på honom och liksom, han var liksom bara så här hang around och han är jättemanipulativ och där. Men då, alltså, och de menar också då att han har liksom Biggies blod på händerna för att det är liksom, det var han som ville att han skulle som då vara där i LA där han blev 20, alltså som ja, och då är det liksom det får som, och så har han också, och det tycker jag det var det roligaste, att han då, han tar ju på sig någon slags sådär, jag saknar som min vän, jag kommer att göra den största, vackraste begravningen för honom någonsin, och sen när han säger, och vi skickar räkningen till Biggs dödsbo,
oh my god,
så det är liksom inte,
Men det här också, de samplar ju The Police, Every Breath You Take, den där låten. Och de hade ju inte bett lov om det. Det blev ju en lawsuit sen senare som settled out of court. Att han skulle ha gett något krediter till Sting och The Police. Att det,
men Sting var ju med där på scenen när han
gjorde... Jo, för det var efter att de hade settled out of court. Men där var liksom nog stridighet. Ja.
Det har ju blivit som ett jätteroligt meme av, så här, att det är det som dansar i vitt och dansar på ett ganska sådär vagt sätt sådär, me dancing after, vet du, killing Biggie, alltså något som
helst. Good.
Ja, och jag tycker också att det är roligt, alltså folk är så jävla småaktiga mot honom, alltså förutom då att de här som verkligen har såhär ordentliga anklagelser, så det är ingen som håller tillbaka det. Han är så jävla dålig rappare, han är helt omusikalisk, han är folk sitter på riktigt och säger, och han vill också rap typ så här, mi 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 mi.
Nej, alltså, de dissar honom så mycket,
och det är ju liksom roligt, och han kan riktigt bra ta det, men det är på något sätt som att alla bara sådär, alla slussar öppna, nu får man göra vad man vill. Och det,
men också det här systemet som han har satt igång då, att han snor liksom kända rappares flickvänner.
Ja.
Det var väldigt mycket om det också.
Jo,
och så mycket system han håller på med.
Jo, alltså verkligen en sån här liten tönt som på något sätt bara har sådär...
Ja. Och sen att de här brudarna ändå har gått med på, för att han är ju inte, han är inte den snyggaste.
Jag vet inte,
nej, han är inte en bra...
Han är ju riktigt slibbuga.
Han är knappt också, en bra producer, skulle jag säga.
Men vad är han då? Är han bara våldsam? Har han våldskapital? Alltså, för våldsam är han ju.
Jo, men han har väl också öga för att vara på rätt plats på rätt tillfälle. Mm. Men det är ju också så här, det visste inte jag heller till exempel att alltså när han börjar som sådär klubbvärd, alltså han sådär... När han blev känd eller ett hushållsnamn så var det för att han anordnade en välgörenhetsbasketmatch med rappare som urartat 9 personer i publiken dog för att han hade sålt för mycket biljetter.
Mm, ja, det
och det här hade jag helt liksom missat för att jag var så liten när det hände. Så det är också på något sätt att han har liksom... Och man kanske inte kan liksom på sätt och vis... Det är ju inte ett uttänkt våld eller liksom han har ju som inte... Men det är någonting med att liksom det, hela hans historia börjar liksom med 9 personers död. Och, och det finns ju en massa, alltså det som inte tas upp i den dokumentären, till exempel hans exfrus död som är väldigt sådär, hon dog av lunginflammation.
Det är så obehagligt.
Och, det är sådär, och han har ju också, vissa menar ju också att han är liksom involverad i Brittany Murphys död. Ja. Och att Ashton Kutcher, han var ju goda vänner. Ja. Och det är någonting där som riktigt stämmer. Och så, och det är liksom, ja alltså oavsett liksom, jag vet inte, det är svårt att få, alltså som att hitta ett försonande drag hos honom, även om han tydligen också har blivit som väldigt så här, typ slagen och ja, av sin mamma när han var liten och så. Men jag är liksom inte ensam om att döma Diddy hårdare än vad det amerikanska domstolen gör. För folket har sannerligen sagt sitt. Alltså jag vet inte hur det någonsin kommer att kunna studsa tillbaka efter det här.
Det kommer han väl inte. Jag tänker att speciellt den här dockaren, den här fyrdelade dockaren, den la han locka på. Nu kan han
inte. Jo, alltså för jag menar 4 år i fängelse, inga problem. Det kan man, det, liksom sådär. Men det här, och, men det som jag tycker också är roligt då, att 50 Cent har liksom på kuppen blivit liksom jättefolkkär och hyllas som en så här småsint och tålmodig ikon. Och jag tycker på sätt och vis att det är roligt, för jag tycker att han har ett, alltså det är ju ett klart underhållningsvärde i det här. Mm. Och hämnden är ju, som vi vet, ljuv. Men jag tror ju inte på hämnd och jag vill ju inte tro på hämnd. Men jag tycker ändå att det här är på något sätt... Det som jag ändå tycker att 50 Cent gör bra är att det här är liksom ett föredömligt kvinnligt sätt att beefa.
Det är sant.
I en annars jättetoxisk maskulin hiphopkultur. Åtminstone ställvis är den ju verkligen det.
Ja.
Mm. Alltså det här är ju hellre då att man sitter i 20 år
och väntar
och gör verkligen en dokumentär än att man går ut och skjuter den någon.
Ja, alltså han,
att,
ja.
Det är ju liksom... Ja.
Vilken brud han är den.
Ja, jag tycker
och vad
alltså,
bra!
Alltså jag tycker verkligen att det är så här tonårstjejs, och jag säger det liksom, det är inte ens en... Alltså det är inte en...
förolämpning.
Nej, precis. Nej. Men att det är liksom ett tonårstjejets sätt att vara
absolut
sådär...
Absolut.
Ja, verkligen.
Ja.
Och också att släppa det här efter att han är dömd. Så det är verkligen att sparka på någon som...
Ja.
Någon ligger och ligger. Han det är ju det... Havel, det är ganska bekvämt.
För man är så störd på... Det är liksom, han är alltså ganska skicklig. Alltså. Han är tålmodig och skicklig 50 Cent. Mm. Och iskall på något sätt. Att han liksom orkar vänta ut. Och sen lyckas han så här. För jag har nog tänkt hela tiden att vad är det den där 50 Cent-dockaren som ska komma? Och jag hade alltså inte ens tänkt se den. Och så var jag bara så här, okej. Okay. Wow.
Mm. Jo, men jag tycker alltså det är ju bra att det lyfts på bordet även det som inte han blir dömd för. För att även om jag liksom vill tro på någon slags rättssystem så finns det jättemycket liksom som inte går att... Alltså det finns ju inga direkta bevis. Skulle det finnas, det skulle han ju vara dömd för liksom mordet på Tupac. Mm. Och det är ju inte heller... som dockaren säger att det är han som ska ha skjutit, men att det är han som har lejat gängmedlemmar för att skjuta ner Tupac för att han höll på att bli för god vän med hans kompis Biggie. Alltså han är jättesvartsjuk, den här
Pete. Han är, men det har du ju nog bevis på att han har liksom hockat sina flickvänner och sån här.
Lite synd att hon inte är med den här Cassie Ventura.
Mm.
För vad, där var det liksom, där, det var väl där det började, att det blev på video på någon hotell när han misshandlade henne.
Mm.
Men det där, det ligger väl till grund för att allt föll sen för honom.
Jo, och det är ju en ganska stor del av den här berättelsen ju också, den här manliga gigolon då som är med och berättar hur han liksom i 8 år regelbundet har varit liksom anställd för att då ha sex med Cassie när P. Diddy ser på. Och att det har varit liksom, den här babyoljan ska också ha varit som vad heter det? spetsad med GHB och sånt. Det är såna, det är som inte underligt att folk blir konspirationsteoretiker när verkligheten ser ut så här. Sen vet vi ju inte om det är 100% sant allt det här, men jag menar, det finns så pass mycket indiser som man ändå kan bygga sig en ganska bra bild av det. Så det är ju inte underligt att folk tror på reptilmänniskor.
Nej, för verkligen.
Att, om det här är sant så...
Ja.
Ja,
och det är ju konstigt, det sägs ju alltid till exempel om du är i en relation vart du blir misshandlad eller någonting, att jag säger varför lämnar du bara inte, men tydligen så det är bara inte så lätt, det kan hända åt helt vem som helst.
Och man blir väl manipulerad till att du inte lämnar.
Jo, såklart, men det är ju på något sätt när man ser 4 timmar i sträck på Netflix av människor som bara är sådär, ja, och sen knivhögg han mig, och sen...
Ja.
Sen så fick jag gå och shoppa lite och sen så kändes det bättre igen.
Men det är ju inte detsamma som att... Den levda erfarenheten är ju inte samma som att man hör på dig efterhand i en klippt version.
Ja.
Hoho,
säger jag också. Det har varit Katter och det har varit Joakim Lundell och hans familj och det har varit Puff Daddy. Kanske vi bara säger så här att jag tycker att ni ska gå in på arenan och vara inloggade. Super om ni också trycker på det lilla hjärtat så favoritmarkerar ni oss också på den där lilla klockan bredvid och så får ni en notis. Varje gång vi har publicerat ett nytt avsnitt som det här. Tack Biffen Ahonen.
Tack.
Tack Ellen Strömberg.
Tack.
Jag heter Kia Svetihin och det här sällskapet. Hej då!
Hej då!